det var som en vändning för mig då när jag gjorde sönder mina, alla mina verk, att man kill your darlings, verkligen bara nu skit i det här liksom.
Och var så. Det skönt?
Ja, det var en otrolig befrielse liksom, för att det blev en helt annan grej och då började jag få syn på nya saker i måleriet.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Sunne-podden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Katrin Westman är konstnären från Östra Ämtervik som hyllas av konstkritikerna. Hon är utbildad vid Pernbys målarskola och konsthögskolan i Umeå och har fått motta en mängd priser och stipendier. Nu senast det prestigefulla Åke Nerman-stipendiet. Hon beskriver sin konst som ett möte mellan det abstrakta och det figurativa. Och för er som inte sett en Katrin Westman kan jag berätta att hennes måleri är som en färgexplosion av svulstiga mönster som aldrig tycks stanna upp. Jag möter Katrin i ett samtal om frihet, om den konstnärliga processen och hur fångar man egentligen något man inte riktigt kan fånga. Det och mycket mer får du svar på i dagens avsnitt. Välkommen till Sunne-podden, Katrin Westman.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja, vad skönt. Vi sitter ju här, jag har ju åkt ut till dig idag. Vi sitter i ett gammalt missionshus, är det va?
Ja.
Berätta mer om huset.
Det är ett gammalt missionshus i Visterud som byggdes, grunden lades 1890. Och sen byggde, så var det en paus för de bråkade lite om missionshusets vara, liksom olika församlingar. Så stod det still där i 20 år. Och sen byggdes det 1910 typ. Ja, byggdes det upp. Då fick de finnas. Det fanns ju många olika församlingar då på något vis. Inom, men skitsamma det var. Och sen har jag växt upp här sen jag var 6 år i grannhuset nedanför. Där mina föräldrar bor kvar. Och så bodde jag här. Under somrarna ibland, jag hade något projekt i skolan och sådär, så bodde jag in mig. Jag började liksom bo här för att hyra genom att ta hand om fönster började det med. Så tog jag hand om huset lite och sen fick jag en fråga längre fram då, för jag bodde här mer och mer på somrarna. Och sen, om jag ville köpa det. Och då kunde jag inte säga nej. Fast jag precis hade gått till skolan och var konststudent liksom.
Oj, så det var så tidigt som du fick frågan att köpa det?
Ja, jag hade väl ganska nyss, 1 år efter att jag hade gått ut var det. Ja.
Och hur gammal var du då?
Då hade man ändå pluggat i 7 år på konst som är så här jätteosäkert och så köpa ett hus. Det kändes så jätte... Men jag är jätteglad för det. Att det blev
för
så.
Då köpte du det då?
Ja. Men då var jag... Vad gammal var jag då? Jag kommer typ inte... Jo, jag var väl 29 år ändå. Ja. Herregud. Jag var så gammal ändå.
Tillgår!
Jag är ändå 20 års ålder nu.
Eller hur? Nej men du, när jag går in och läser om dig så är det ju som en uppsjö av lovord från olika konstskribenter och kritiker som har tagit del av dina grupputställningar eller soloutställningar. Och du har ju fått mängder av stipendier och så vidare. Men jag tänker att vi först och främst ska ta oss tillbaks lite till, ja vi var ju inne på det lite nu, hur allt börjar. Men nu kommer jag till den här svåra frågan som alla har svårt att svara på. Även jag när jag tänker på den. Men vem är Katrin Westman?
Ja, den är ju, man vill gärna bara vara kortfattad där. Liksom. Så jag säger väl att jag är en konstnär som har återvänt hem till byn där jag bor. Och ja, en lantis som målar.
Vad fint, en lantis som målar. Ja. Tyckte jag var lite gulligt nästan.
Ja. Visst, ja, det låter nästan kanske för gulligt, men det är rätt fint att få vara på landet. Jag gillar, så vem jag är, det liksom blir, det är en väldigt stor fråga såklart. Så vi får fråga vidare här.
Men skulle du säga att det här att vara konstnär och den du är väldigt sammanflätat? Jag tänker att det känns som att när man håller på med något form av konstyrke så är ens identitet väldigt sammanflätad med just liksom, det man håller på med. Hur ser du på det?
Jo, men verkligen. Och jag tycker att Det är ju mer ett sätt att leva egentligen, och det är ju svårt att komma undan. Man säger att det är ett jobb och ett yrke, och det är ju för att man ägnar ju hela dagarna åt det, och man sätter undan tid och lämnar barn på förskola och skola och går och jobbar. Och samtidigt så var det väl någon, det var Ernst Billgren som jag citerade, han sa liksom det här, det är ju mer ett sätt att vara liksom, att man är, man väljer det livet och förhoppningsvis kan man leva på det. Och ja, såklart man är ju, jag är ju faktiskt ett egenföretagare också, har jag varit sedan 2013, så det var under skolan började jag ställa ut lite grann, och då så var man tvungen att köpa, ja, men fixa företag. Mm. Så jag är väl egenföretagare också då. Mm. Just det. Men det är ju verkligen ett sätt att leva och förhålla sig till, för man har ju inte det här livet som är de flesta andras liv, som är, ja, men man jobbar ett vanligt jobb som man kanske 9-5 så där. Det är lite mer ett spretigt sätt att vara.
Mm. När vaknade ditt intresse för måleri?
Ja, alltid. Precis, vi sa precis det. Jag tror att när vi pratades vid innan, att jag hade verkligen en, jag tror att man börjar, ja, men tack vare att jag var liksom uttråkad på landet faktiskt, att jag tyckte det var, hade inget att göra, hade kanske inte de här, jag gjorde ju saker och stack iväg på med, men liksom gjorde, men att man började som ganska tidigt när man var typ 13-12 år, att börja måla på mitt rum, satt och hittade väl lite skivor och måla på och sådär, så började jag tycka att det var kul. Jag hade alltid ett ständigt behov att uttrycka mig liksom, men blev aldrig den där musiken kanske som jag kanske skulle ha drömt om att vara, för det finns ju en fin gemenskap i det där med att sjunga eller vad, och det gjorde jag, det har jag ju alltid gjort, men aldrig räckt liksom så långt, utan men så verkligen började jag upptäcka att i det där målandet så fanns en enorm frihet, och så då började det, var liksom därifrån rummet hemma liksom att jag fick göra det, och UKM som du jobbar med var första gången jag ställde ut. Men jag hade med en målning liksom och var med på ett läger. Och sen hade jag en utställning en sommar på hembygdsgården här, gjorde jag ordning själv och så här. Så det var också fint. Och så då kom det faktiskt, det kom ganska mycket folk som kom och köpte. Jag hade en hög, jag hade ställt upp målningar på i ladan där så här. Och sen hade jag liksom en hög, en kartong där jag bara, här kan ni köpa för 150 kronor så här, eller så här, eller 50 spänn styck. Och det är kul för det finns folk än idag som jag har träffat så här ibland som bara, ah, men jag kommer ihåg jag köpte en tavla av dig som var liksom så här då för länge sedan.
De bara, jag har en original Katrin Westman.
Men det är just det där liksom egna lilla, jag tror det började, liksom jag har alltid varit väldigt kreativ i mitt, stark fantasi har jag haft. Mm. Så det började väl där faktiskt.
För du kommer från ett hem med syskon och mamma och pappa på landet.
Mm.
Var de uppmuntrande då i hela din måleriprocess?
Ja, men ändå mer så här, jag sa inte jätteinvolverade i, mer så här, ja, det är väl en fas liksom, tyckte pappa, han hade liksom, men det på ett sånt här, alltså, han menar ju bara väl, för han ville väl orolig för mig när jag ville börja, när jag pratade om att gå konstskola liksom. Men för man blir väl det kanske som förälder, man är inte vet om, när man själv inte har liksom satt sig in i konst så här. Men som sagt också det här att det fanns ett klimat som här runt om i Östra Ämtervik, så familjen Bros fanns och Tag och Sen som fast satt upp och målade. Jag träffade honom en del som ung liksom och pratade, och Hellekant var också en man som satt och målade med staffli på vägen. Ja, men det fanns liksom en, det var inte så främmande ändå att hålla på och måla liksom. Så det var också väldigt fint. Och jag hade med mig men det var ju längre fram sen under gymnasietiden när jag kontaktade Mark för att ha ett samtal om konst, och då visade han det där stödet man kan känna att man kan få omgivet. Det finns liksom att han kom och han hade liksom, ja, vi hade ett jättefint samtal och sånt där gör. Sånt där betyder jättemycket när man känner liksom att man håller på, man är intresserad av något som finns på riktigt liksom. För det är ju väldigt abstrakt att hålla på med sin egna värld liksom.
Ja, jag förstår det.
Så det är väldigt skönt att det finns andra som gör det liksom. Och visa vägen att det är möjligt och det är liksom något man kan få göra helt enkelt. Men mina föräldrar är lärare båda två och min syster också lärare, så de har ju bara liksom låtit mig hålla på, men kanske inte förstått i början jättemycket att det är liksom något jag vill, och det har inte jag heller liksom vågat förstå det tog lång tid innan man, det tampas man ju fortfarande med, så att man håller på, men nu är jag inte alls lika, det är klart, man är inte lika frågasättande varje dag, men det kan ju komma perioder när man blir så här, åh gud, vad håller man på med, så här, men det gör väl de flesta människor. Och jag inser bara, ju mer åren går, det som är starkt är ju att man vill ändå på något sätt alltid hålla på med det på något vis. Och det är ju en dröm att få fortsätta med det så mycket som jag får just nu. Ja, men jag kom hem efter en resa och efter ett år då, efter paus efter gymnasiet, så, och skulle försöka bli någonting då som hade, jag visste ju inte vad jag ville göra liksom, och så var det då kulturanalytiker, lät ju, ja, det kan ju ligga nära liksom konst och musik och det här, och så ju Norrköpings universitet, och de har ju sånt himla fint museum i Norrköping med massa jättefin samling och med konstverk och deras, ja, liksom ständiga konstnärssamling där, och sen även där de visar som de har liksom utställt, det är ett väldigt bra museum i alla fall. Och så satt jag där någon kväll och kände, och jag målade också, jag märkte att den här utbildningen var inget liksom, det var väl ganska nyuppstartad och jag tyckte verkligen inte att det var så himla kul egentligen, men jag försökte ju bara, gjorde bara det som jag alltid gjort i skolan, bara gjort det jag behöver göra typ, och sen måla målade jag på rummet liksom ändå typ. Så jag hade mina små färger med mig där och satt, och det har alltid funnits som ett behov för mig, tror jag. Och sen har jag, men jag blir väldigt lugn, tror jag, av det, och sen har jag väl liksom, så satt jag där på Norrköpings konstmuseum och sen kände jag, men jag är liksom bara ändå 20 år liksom, jag måste inte fortsätta, och nu, om det är nu jag liksom, men jag hade alltid en dröm om att gå på någon folkis då med bild, någonting, och då tänkte jag, men då gör jag väl det, då får jag söka nu eller aldrig, ungefär så känns det som när man är, jag kommer inte göra när jag är 30 kanske, det kan man också göra, men för min känsla var att jag har som inte lekt färdigt än, och det, jag håller fortfarande på, man leker väl när man är konstnär. Nej, men så det var, jag var tvungen att bara söka, och då och var det ju Pernbys målarskola som jag sökte till, och så kom jag i genom, så jag hoppade av det där i Norrköping och så gjorde jag arbetsprover och flyttade till Stockholm och hjälpte en familj faktiskt under det halvåret, och så hjälpte jag dem med deras barn medan jag också jobbade lite extra, och så gjorde arbetsprover till Pernbys målarskola. Jag minns när pappan, han tyckte jag var lite så här läskigt, för det fanns väldigt mycket färg nere i källaren. Jag bodde i deras källare.
Jaha.
Så jag tänkte, oj, om barnen kommer att äta liksom, och så här,
kommer du äta?
En snäll liten tur. Jag hade hand om 3 pojkar på 1,5, eller var han 2, och sen 3 och 5. Det var rätt, jag insåg att vad mycket man ändå klarar när man är ung liksom. Nu tycker man ju att det är ganska, jag har själv 3 barn, men det är rätt intensivt liksom. Men man har mycket energi där runt 20 år.
Du måste sen, du hade något driv.
Jag hade ett driv också, och att jag skulle gå i den här, man skulle skicka med arbetsprover också som var så här kroki, och jag visste inte ens vad det var. Jag var verkligen ovetande på något vis. Så jag gick också krokikurs och målarkurs på kvällen. Jag hade ju ändå gått lite, men jag gick ju målarkurs. Jag fattade inte varför inte jag visste det. Vad konstigt egentligen att jag inte visste den. Jag var ju ändå ganska gammal. Alltså, men som sagt, jag kom verkligen ingen alltså i det där, ja, men finkulturella liksom, man säger så, har ju inte jag växt upp. Så ja, men jag har alltid haft ett jätte nyfikenhet kring färg och form liksom. Och så har jag hittat mig fram liksom. Och då vet jag att jag kom in, det var en jättehård sån här målarlärare som hånade mig när jag skulle söka in med de där arbetsproverna, och trodde aldrig, så jag fick jättedåligt så här självförtroende och tänkte, jag kommer inte söka in, orkade inte skicka in mer än bara till Pernbys som jag verkligen ville, annars hade jag tänkt att skicka in till liksom 5 skolor kanske. Men då var jag så otroligt så här glad över att jag faktiskt kom in på Pernbys.
Vadå, det var en lärare som,
ja, en sån här kursare liksom, en som hade målarkursen då, som jag skulle få hjälp av på kvällarna då. På typ studieförbundet eller något sånt här, som sa verkligen, och som hånade mig totalt, alltså det var fruktansvärt.
Va?
Ja, och hon, men det var ju efterhand så här. Och då fick jag så här, men jag vågar, jag orkade liksom inte skicka in något arbetsprover mer än till Pernbys då, för det var det enda. Man blir ju lite nedslagen när man är så ung och på bortaplan på något vis och så här. Men, och då var jag så himla överraskad, för då satt jag och var så här, jobbade som telefonist också, och så ringde de och bara, du har kommit in, det var typ det bästa liksom som hände på Ja, så himla kul. Och kom in just på Pärnby som är en gammal skola från 30-talet typ. Som ligger där vid Humlegården. Mm-hmm. Så gick jag där i 2 år. Och så blir det så automatiskt. Så söker man in, liksom, ska man söka vidare och sådär. Och så blir det ändå att det är kul att testa om man kommer in. Och för då, det är då men det blir väldigt så här, ja men oj, ska jag satsa helhjärtat i 5 år till? Hur ska man liksom? Men då kommer man in med massa människor som lever så att man liksom, konsten är viktig och det kan bara, man kan bara utvecklas och det händer ju något mycket med en liksom, när man går på konstskola. Man jobbar mycket med sig själv och så här. Och det var en jättebra målarskola. Det var mycket ganska hårt modellmåleri och hårt. Det tycker jag, idag när man är runt på konstskolor så inte alla, men att det är väldigt, jag känner mig lite traditionell där, att det är väldigt viktigt att lära sig. Alltså måla modell, måla det här gammeldagsa liksom. Det, man lär sig mycket i det. Mm. Tycker jag.
Men kan man säga att det var där som också tankarna kring att faktiskt våga ta steget att ens liksom ha den här bilden att kunna jobba med det här föddes?
Absolut.
För jag tänker att det är ju alltså det är ju otroligt modigt att våga ge sig in i en bransch.
Mm.
Alltså just med dans eller musik eller konst.
Mm.
Alltså det är ju en tuff bransch.
Mm. Alla håller ju inte på med det sen liksom, som går. Man är ju mer, men man är ju medveten om det. Att, men så tänker man, 3 år till kan jag ge mig själv kanske.
Mm.
Men sen så blir det ännu mer allvarligare ju mer år man går.
Ja, men
man
du gav ändå dig själv deadline sådär. Att, nej men gå 3 år.
Ja men lite så kanske. Och då kom jag in på Göteborg och Umeå. Men då valde jag Umeå för att det kändes bra där. Och då hade jag väldigt tur för det var en fantastisk tid med många som målade och det har inte alltid varit så och det har varit, jag fick 2 väldigt fantastiska lärare som kom, inte bara 2, jag fick många lärare som verkligen var så betydande och men just att det blev en sån våg av också tjejer som målade stort abstrakt liksom det var och det, på den, det var som att det blev ett liksom gäng som ja det fanns en väldigt styrka i det faktiskt och även om det var hårt så var det också otroligt spännande för det hände mycket för alla och vi hade mycket diskussioner och det var liksom det var väldigt kul att sen då sitter man i baken sitter jag och säger nu det är klart det var jobbigt också att gå för jag hade ju också på slutet där i 3:an tänkte jag nej nu för då var jag i någon sån här fas när man, för man lär sig hela tiden bara om hur det funkar, hur processen går och hur man men att i och med att man bara jobbar men då skulle jag ge upp och då sa en lärare till mig aha. Ja, men okej. Okay. Och hon hade jag haft väldigt nära kontakt med. Liksom. Och att hon var med en axelryckning så här bara, ja, okej, okay, vad ska jag göra då? Och då kände man, men gud, är det så här lätt att bara ge upp? Och det är ju det.
Ja.
Då kunde jag ändå inte låta bli. Och då kom det nya tankar kring det här, de här målningarna som jag hade gjort. Som var, alltså, det var så hemska. Det bara funkar inte liksom. Och då började jag såga sönder dem. Och då blev det en, för jag höll på att måla på MDF. Och då blev de formerna något helt annat. Så det här är ju verkligen i min process har det varit så att jag gör liksom jag jobbar skulpturalt också med målningarna och att i och med att jag förstör någonting så kommer det någonting nytt att man kan verkligen hitta i och med att jag sågade sönder, det var som en nyckel det var som en vändning för mig då när jag gjorde sönder alla mina verk, att man kill your darlings verkligen bara, nu skit i det här liksom och
var
så.
Det skönt?
Ja, det var en otrolig befrielse liksom för att det blev en helt annan grej och då började jag få syn på nya saker i måleriet som blev. Och då så lossnade det svinmycket. Helt plötsligt
var det
så
skönt?
Målade jag på ett helt annat sätt nästan. Eller det blev verkligen, äntligen fick jag färgen att mötas på ett helt annat sätt.
Det var spännande.
Och det var en väldigt så här, en vändningspunkt för mig. Och då började jag känna, ah, ja men jag kan väl gå 2 år till. Och sen, det var ju bra att jag, ibland är det ju bra att härda ut vissa faser när man känner att nej, jag ger upp det här. Och sen, fast ibland är det ju inte bra såklart. Det är ju inte alla gånger det är bra att bara pusha sig själv. Men för mig var det nog bra, för jag försökte fly där tror jag och ville liksom nej det var för jobbigt. Och sen tyckte jag att det var det, och så då gick jag 2 år till.
Hur viktigt tror du att det är att när man är i sån här process att liksom påbörja då sin karriär eller gå mot ett mål eller liksom hur viktigt tror du att det är att ha tydliga förebilder?
Alltså lärarna har ju varit verkligen superviktiga för mig verkligen och fortfarande ibland kan jag tänka åh vad skulle hon eller han säga om det här och så får man inte heller bli man får inte det är som att det blir mamma pappa i konsten i de här lärarna man är så nära men då får man inte heller ibland när vi pratat om det vi som var i den här gruppen att man får liksom backa från det också lite och vara sig själv men för de har varit enormt viktiga för att bara, man har ju väldigt djupa samtal, man lär sig mycket om sig själv när man pratar med dem, och de har ju som levt ett liv innan som de har ju som gått, har massa erfarenhet och en massa intresse för, genuint för konsten, så man har ju verkligen fått med sig en massa, och jag tycker verkligen det, jag hade absolut inte varit den, alltså jag, klart man hade kanske kunnat vara den man är ju den man är, men jag tror verkligen att det förändrade väldigt mycket för mig hur jag såg, i alla fall jag lärde mig hemskt mycket genom alla de här mötena med lärare och sådär, så det har jag haft väldigt tur som har haft mycket bra professorer faktiskt. Men och så, och olika också, alla är inte samma liksom, alla kan tycka olika om olika saker, det är väldigt bra. Och Mark såklart då, nu hade vårat lilla samtal, det tror jag bara gjorde att man bara, han tog det på allvar, han tyckte det var, han tycker om konst, han är väldigt så pepp, han var väldigt peppande, och att en sån person kommer och vill ha ett samtal med mig var ju, det var ju, kändes jättefint liksom, så, och stöttande, så det, sånt det gör jättemycket.
Ja. Vikten av tydliga förebilder som ung.
Ja. Verkligen. Ja, verkligen bra.
Men jag är fortfarande inne på det där att liksom våga slängas ut i en bransch som är så osäker. Var det självklart då? Hur vågade du göra det?
Ja, nej men det gör man ju inte riktigt, fast man är ju som tur är lite knäpp så där. Nej, men jag vet. Men man tänker, jag tror det är det där att man inte kan låta bli, och då hade jag upplevt det där så tydligt att jag inte kunde låta bli att gå konstskola, och jag kände liksom det blir ju en del av mig själv och det är så svårt att släppa, och man är nyfiken på vad det ska sluta på något vis. Och så nej, jag verkligen haft, i höstas hade jag verkligen en sån här motgångsperiod när jag kände att det här är så, för det har ju varit en tuff tid och det är fortfarande tufft med kultur liksom, och efter corona det var så tungt liksom med hela biten, att jag har ju haft i och med att jag gick på Umeå konstskola och så fick jag kontakt med ett galleri som jobbar där uppe, så fanns det ju ändå en väg att se framåt liksom. De kan hjälpa mig och få liksom, att jag direkt hade utställningar på gång där, men det hade jag ju inte förrän sig efter fem, det var ju precis då när jag skulle sluta där på våren, så det var ju först då jag fick kontakt med dem. Men det hade, man bara kände att det kändes rätt att fortsätta liksom, och sen har man ju inte, allt är ju, man får helt enkelt tänka vad allt gav ju så mycket mer än pengar liksom också under skolan, att man fick så mycket tillbaka. Och sen kan man, har det blivit mer och mer, jag har ingenting annat jag drömmer om att bli liksom, även om jag har försökt att drömma om, jag har försökt verkligen, men jag kanske ska jobba, då i höstas när jag fick så här ångest för att det gick så dåligt, så kände jag, men gud, vad ska man göra liksom? Och då har jag så svårt för att komma på, men sen får man ju bara börja, så jag jobbade ju lite grann i vården där i höstas och så här, och det är ju inget fel med det, det går bra, men det är mer att då räcker inte tiden till sen när man väl får någonting att göra, då inser man att det tar så mycket tid och kraft att hålla på med konst också, att det är, om man nu ska göra det helt och hållet, så är det ju verkligen, det känns viktigt att ha den här tiden man får liksom.
Kreativitet föder kreativitet.
Ja, att man behöver verkligen ha de här dagarna som inte går så bra, eller man behöver en massa förberedelse och jag målar inte varje dag, men när jag har målarperioder så är ju det varje dag givetvis. Men just nu håller jag bara då på och spänner dukar och liksom praktiskt arbete. Sådär. Och så väntar jag på att få förbereda för nästa. Men vad skulle jag säga, frihet? Jo, men det är också en sån här grej att det bästa med vad konstnär är just friheten. Att man är fri och man får göra själv. Men också det värsta. Så det är de där motpolerna hela tiden, att det kan vara, man kan känna att ingen, man är som helt utelämnad och vad håller jag på med och själv, och det är ingen, så det är ju väldigt både och det där, givetvis, men det är både och.
Ja. Okay, men man vill liksom på något sätt, ja. Det vill man ändå inte ge upp, alltså.
Nej. När man väl börjar liksom, ibland kan det kan ju vara bra att börja på ett jobb som är så in, för det kände jag var en vila då när jag började i vården bara några veckor så var det en vila för hjärnan verkligen, att bara, här har du en uppgift och du ska liksom, jag kände att jag kunde klara den. Jag gick igenom alla uppgifter och klick, så här, ja, jag ska göra det. Och sen var jag klar och så hade jag klarat den dagen. Ibland kan man känna att man är i ateljén och så händer ingenting och så bara står man och slår huvudet, att det är verkligen så frustrerande. Och då är det ju mera, någonstans har vi människor, tror jag, man har så här, det finns en tillfredsställelse i att se att man har gjort så här, klart liksom. Men så det är ju något så dumt, och det blev en, men samtidigt då när jag var jobbade liksom, jag tog för många pass kände jag, för då började det också suget efter att vara i ateljén 100%. Det var så bara, gud vad jag längtar tillbaka till ateljén. Så det gav mig också någonting. Att så här, så jag kommer inte sluta helt där kanske. Jag kanske hoppar in lite så här då och då. Man kan ju vara vikarie på. Det är bra att hitta något extra jobb ändå. Man kan luta sig mot. För det är de flesta har. Sen när jag höll på med det här med 100% sedan 2013. Så jag har ju ändå varit lyckligt lottad så att det har gått bra. Men jag är ju också lärare ibland på konstskolor. Så jag jobbar ju på i Örebro konstskola ibland har jag gjort en gång i alla fall. Och så har jag varit på ganska mycket i Kyrkerud i Årjäng.
Just det.
Och det är superkul.
Vad ger det då? För då tänker jag, då blir ju du istället den här tydliga förebilden
precis.
Eleverna kan se upp till och vända sig till.
Ja, nej men jag tycker det är viktigt, för jag saknar det kanske också, även om, för det är ju allvarligt och många går igenom mycket när man börjar. Många kommer liksom från olika håll och det är ju något med konstelever. Liksom. Många har liksom kanske gått igenom. Man behöver liksom få göra något annat ett år. Eller liksom. Och har den här kreativa förmågan är ofta finns en väldigt fin skörhet i den. Liksom. Också många som både styrka och skörhet har ju också då ihop. Liksom. Så den är ju väldigt känslig. Så jag hade ju... det jag försöker göra är verkligen att vi tar allting både på allvar men också att vi liksom lägger ner all prestis och pretentiösa liksom, jag försöker verkligen ha ganska kul med eleverna, men eller hur låter det, men hur ska jag förklara, ta ner saker på jorden väldigt mycket, att jag också är en vanlig människa som inte alls är perfekt liksom.
Det kan ju också vara så ibland när man jobbar kreativt att man glömmer bort liksom glädjen, för det blir lite för viktigt.
Ja,
och att man behöver också hitta tillbaka till leken, att det är ändå dit, alltså det är ändå där du har kommit från början. Tappar man bort lusten som man kan kalla då leken eller lusten, så vart hittar man kraften ifrån då?
Exakt, och det finns så många barriärer när det gäller konst, att det är så himla så här hur det ska vara, många så alltså mycket föreställningar om vad konst är och mycket föreställningar kring hur, ja men, hur en konstnär är. Och allt. Jag tycker jag var på mitt eget vernissage och ingen fattade att det var jag, för jag gick runt och smög och lyssnade på vad alla sa så här, och det är så kul när man kommer där bakom den där galleristen som stod, och det var en som stod och pratade och smörjde jättemycket med honom, och så säger min gallerist, men här har vi ju hon undrar liksom, hon blir jätteförvånad liksom, en höggravid 28-åring som hade så här, som var liksom så här, det var som att inte hon fattat att jag var, men det är kul att man liksom kan gömma sig lite i det här, att det är väldigt, man kan verkligen vara, gud nu så här, jag vet inte vad jag ska förklara liksom, men att
bilden av en konstnär
som kanske är lite, jag har väl liksom inte passat in i den klassiska bilden, om man säger så, av hur en konstnär ser ut eller är, inte vet jag. Kanske jag ska, nu det här kanske var en dålig ett dåligt kapitel.
Nej.
Det blev liksom för långgrånt. Men jag ska förklara då att det blir... Jag försöker, det är klart att det är seriöst. Det är klart att jag tar det på allvar. Men allt, men att... Ja, men hela tiden att man ska våga.
Det är det, men lek är väl på allvar.
Ja, exakt. Och det här att våga måla, det krävs mycket mod. Och många har verkligen, gud, jag kan inte så här. Och så, vem är det som kan då? Liksom.
För de som inte har sett en Katrin Westman, hur skulle du beskriva din konst rent visuellt?
Ja, precis. Det är ju det här ordet som jag ändå på något sätt tycker är svårt att säga. Det är ju abstrakt liksom, måleri. För att det är ju inte abstrakt, det är både och liksom. Det är både för mig är det så. Men det är ett möte med abstrakt och figurativt. Men det är mycket fysiskt liksom. Jag använder mycket trasor och skrapor och liksom mycket medium, linolja, och så målar jag ju på golvet så att inte det ska rinna. Så jag har ju en stor rörelse i penseldragen kan man säga.
Och mycket färg.
Precis. Nu har jag haft, det är också lite olika perioder liksom, vilka färger jag håller på med. Men det är, jag återkommer ofta till rosa blått liksom. Om man ska säga färg.
Vad är det med de färgerna?
Nej, jag vet inte, något pastelligt, något 80-talet kanske. Något pop. Det är som att jag kommer alltid tillbaka till de här. Och sen är det jordfärg också, men nu har jag varit inne på så här verkligen alltså, det är som att jag pratar om, men det är verkligen, men det är tjocka versus tunna och lite jag tecknar ibland i med penseln liksom i, och så vet jag, som att jag försöker få in de här kropparna former ännu tydligare liksom, med penseln liksom, för jag skissar inte innan, utan jag har ju den här duken som ligger, och sen ofta grundmålar den med en väggfärg eller en, liksom en plastfärg så liksom, som på min duk, polyester, som en polyesterduk, och de är ju olika stora, men jag har ju haft antingen ibland jättestora och ibland, ja, nu varierar det liksom mellan stort och smått, men jag har då ofta gör jag en grund först faktiskt, som sätter som en ton, för jag, det är verkligen lite grann som, ja, men måleri är ju som att öva på ett instrument, kan jag tycka, alltså ibland att man, ju mer man övar, ju mer igång är man liksom, och sen att lägga en ton, jag säger det, jag lägger som ackord, det är att jag målar verkligen som en bakgrundston, och det kan jag känna ibland hur det låter, alltså jag kan tänka, jag tror man tänker så, associera så lite grann, en känsla.
Oj, vad fint. Alltså att du musik. Hör en ton.
Ja, men ibland så en dov, som en bakgrund. Jag brukar säga det som att de hör ju ihop, konst och musik på något sätt, men att det blir ju som att, och ibland då kan jag välja mellan tre färger, så börjar jag, så använder jag mig av kanske de här tre som ett första ackord som man nu, men man kan ju prata om det i de termerna ändå. Mm. Att det är som verkligen en bakgrundston, och sen kommer det med tre ackord, och sen blir det som en melodi på liksom.
Oj, vad fint.
Ja, det är liksom lite,
det var väldigt fint.
Ja. Jo, men det är ju jag har ofta fått höra det, att det är lite musikalitet, alltså det är lite så att det är inte så långt ifrån egentligen, att man tänker,
det blir
musik,
väldigt tydligt då.
Rytmer och liksom toner och lite så.
Ja.
Och då hittade jag, nej men verkligen, och nu, ja. Och att skrapa bort, ibland det som skrapar jag då med en gummiskrapa, och jag torkar ju bort och slänger lika mycket som jag, alltså det hör ju ihop det där, att våga måla över, och ja, och för man inte känner att det hörs någonting då, nu pratar vi musik igen då. Mm. när man känner liksom att man inte, det låter inget, det ser bara ut som vanligt liksom, det är inget som händer, och då måste man ju bara våga förstöra den och göra någonting nytt av den. Mm. Men det är väl ganska så mycket.
Du känns som en modig konstnär.
Ja, mm. Man försöker vara det. Det är väl något man hela tiden vill vara. Försöker det. Och vara, att inte, för ibland är det jobbigt när man tar kort under processen, gör jag mycket då, för att se. För om det sätter mig och tar en paus liksom, efter en stund, så sätter jag mig och då tittar jag på bilden vad jag ska göra här nästa. Och, ja, men då, och då kan man ju se under gången. Liksom, så, ja, men och ibland då, det är jobbigt när man ser. Då måste jag radera de bilderna fort när man har insett att man har förstört något under hela dagen. Att man bara så här, det där vill jag inte se, vad bra det var förut i förmiddags, och sen bara, det där gick ju inte hem alltså.
Nej,
det där är jobbigt. Ja. Men så är det. Och det är väl för alla som håller på.
Mm.
Det är hela tiden bara om och om igen. Och så, här. Och så blir det bara så tydligt då med den här, med, ja, man mår, det, som, det syns liksom. Men som du som dansar och sjunger liksom, det här är ju ett evigt tragglande.
Ja, jag, liksom. Jag hörde någon som skriver manus på radion häromdagen som pratar just om det, att liksom jobbet egentligen är att man bara skriver om och om och om och om hela tiden. Att det är inte så, många tror att så här, du skriver det sen är det klart.
Nej.
Det är en ständig process som pågår hela tiden. Mm. Liksom.
Och det är väl det som är, det är kul, man blir ju aldrig klar liksom, det där klassiska liksom, att man, men man tror ju alltid när man ska gå in där bara, nu ska jag skitbra måla liksom. Man måste vara så dum i huvudet för att gå, för att orka, för att tänka, man måste vara så, alltså verkligen tro det typ, och sen vet man ju att det inte är så någonstans liksom, och så ska man, men också inte ha, som jag sa, det här bara börja, för det kan ju verkligen sätta käppar i hjulet och bara säga, jag måste bli så bra liksom, men att då bara börja. Ja, nu väldigt likgiltigt så här också, bara nu målar jag det här, och sen bara, och sen kommer ju det där drivet när man börjar liksom, det suget man vill komma åt, man vill ju gärna känna någonting och tycka att åh, vad det känns bra liksom, men det där tycker inte jag kommer förrän man håller på ett tag i.
Nej, men så är det ju,
och då är det bara
att, färdighet,
och det här, jag har inte varit så rädd för att börja bara måla något helt enkelt.
Johanna Persman har skrivit, färgen tycks knappt fast har torkat när man betraktar Westmans måleri. Ljus och skuggor skiftar och skulpterar former som aldrig är stabila, utan i varje ögonblick blir till, just här och just nu. Ett slags inre drama pågår utan avbrott. Det finns något omedelbart och trovärdigt i dessa verk. Hur känns det när man läser sånt här om sina egna verk?
Det är jätteroligt såklart. Det är, när det träffar rätt, då blir man ju väldigt glad över att folk, det finns människor som kan sätta ord på sånt. Sådana som, Men jag är ju inte så bra på, jag är bättre på att måla än att skriva, helt enkelt. Och det är jag väldigt tacksam för. Och det är fantastiska ord. Johanna Persman är ju jättefin på att skriva. Duktig på att skriva.
Det är ju liksom inte den enda personen som har skrivit så här om dig. Mm. Vad gör det med en konstnär när man läser sånt här?
Man blir varm och glad. Det är kul. När det blir såna här, när man verkligen får känna att det är... Men det konstiga är att man kommer ju mest ihåg de där gångerna man känner det där skavde istället. Det är ju så klassiskt när man liksom inte... Så den där orden borde man ju upprepa. Det har jag glömt bort att läsa.
Jag tänker när vi pratade om...
Det är väl bra också att man går vidare och man tänker inte. Men det är ju verkligen en pepp, otrolig pepp såklart. Men sen är det ju där att man är som människa mest fokuserad på det man vill problemfixa. Liksom, det man vill göra bättre.
Jag tänker just det som du pratade om. När man är liksom i en liten kris, man vet inte var man är på väg eller man kanske tvivlar. Du borde ha det här i en perm och så bara, läser du det här?
Ja, precis. Det är verkligen sant.
Det är så fina
ord. Hittar du det på nätet?
Jag har hittat så mycket, alltså jag har hittat så mycket på nätet.
För jag vågar aldrig googla.
Jag kan skicka dig.
Du kan skicka mig
ett kompendium med bara de fina orden.
Ja, det är bra. Det är bra. Pepp liksom. Sitta på toa där och ha. Det tycker jag var ett häfte.
En toabok. Med fina citat om mig själv. Alltså. Kanske man blir styv i korken istället.
Exakt det där. Uppsnosigheten.
Verkligen.
Nej, men jag tror det är jätteroligt såklart. Och sen, men det är intressant att jag tänkte på senaste utställningen jag hade på galleriet. Då var det väl lite mera, ja men kanske skevare liksom. Det var som att, och då har jag alltid tänkt på det där liksom. Jag fick aldrig någon, men just att det är tystnad och sånt där som är det jobbiga. Där man inte hör något om man gjort något så här. Men... Så man borde ju påminna sig givetvis. Men det är kul i alla fall, såklart. Det är ju roligt att man får en själv, man får en boost i det hela. Men jag har nog kanske läst det en gång, för man är ju... Man vill ju vidare hela tiden. Men det där är ju så himla fint att någon kan sätta ord på, såklart. Det är det.
Kände du att hon träffade rätt?
Ja, så fint. Hon var så duktig på att skriva, alltså. Johanna.
Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker det träffar verkligen rätt det här att...
Ja, men det har hon verkligen.
Att liksom... För varje ögonblick så... Vad stod det? Skiftare. Och liksom...
Ja, precis, att det helt enkelt rör på sig. För det vill jag verkligen, att man ska inte riktigt kunna fånga. Nej. Man tittar på något och så ska det kännas som att man ändå är med i det. Men att det hela tiden ska vara en förändring, att man rör... Man kan inte riktigt fånga det där som jag försöker. Jag försöker fånga någonting jag inte kan fånga, helt enkelt. Och det vill jag också överföra till betraktaren. Typ.
Oj, det var spännande. Ja. Jag försöker fånga något man inte kan fånga. Jag tyckte det var väldigt fint beskrivet av sin konst.
Och det är, väl en längtan från någonting man vill liksom... Man strävar efter någonting hela tiden. Och, det är ju det där strävandet som egentligen allt finns. Men att man vill ju... Det är den där viljan som man vill. Och det är väldigt kul att, att någon sätter ord på det på det sättet att... Ja, det är kul att du tyckte att jag sa någonting bra där också då, men vill jag fånga det? Ja, men så är det ju verkligen. Och att det skiftar och att det finns en närvaro i liksom penseldrag. Att det finns något som, ja. Och det är ju svårt, det är abstrakt, det är poesi liksom, måleri, poesi. Så det är ju ett språk i sig, ju.
Hur ser din process ut när du ska skapa konst? Hur börjar det? Berätta.
Ja, vi pratade om det här när man var liten igen, att man hittar världar liksom. Men jag har ju en fantasivärld så här, men jag tror att jag behöver som ett startskott, som jag sa innan där, och då min process är väl ut så att jag alltid har lite massa bilder som jag samlar på, och då är det ju gamla bilder från eller skulpturer från 1500-1600-tal, typ barock, när det var liksom dekadenta, fina, vackra skulpturer liksom, såna där dramatiska, den stämningen liksom gillar jag, och med någon så här sjuk perfektion som inte finns så här, som jag bara nästan kan bli äcklad av liksom. De skulpturerna tycker jag är fantastiska liksom, och Bernini typ Italien, så jag kan faktiskt måla av en skulptur bara och titta på den och måla, ha den som förlaga, riktningar, former så här. Och sen har jag också massa bilder då från, för jag är väldigt intresserad av just människor och möten, och tänker att det är liksom där folkmyllret jag gillar också väldigt mycket. Så jag har alltid tittat på massa människor och då har jag alltid undrat varför jag fotar då folk på stränder, har jag massa bilder från. Sen är det aldrig att jag avbildar just den människan, jag är inte intresserad av just den här personen, men det är mer formen, hur kropparna, alltså sådär, rent abstrakt blir det ju då när jag tittar på de här bilderna.
Så du börjar med bilderna och sen går och du in i ateljén?
Ja, eller hur? Jag har ju bilderna hos mig liksom i ateljén. Sådär. Mm. Och sen är också på växter, så det är väldigt klassiskt egentligen. Människor, växter, kroppar. Liksom, sådär. Och så de här stilleberna kan jag också göra själv ibland, har jag gjort i gamla blommor. Ja, men förruttnelse liksom, från liv till död. Sådär. Och då har jag de där bilderna och ibland så utgår jag från en bild kan jag börja med. Men sen kan jag blanda dem lite och sen får liksom målningen i sig leva sitt egna liv på något sätt. Och ibland har jag behövt göra skulpturer av dem för att liksom komma ut i rummet, för jag tycker det behövs. Eller att jag tycker att det är kul. Så ibland hänger jag i målningar i taket och drar ut dem och det blir, eller böjer skivor som har blivit som skulpturer. Ibland har jag ju gjort vågor av så här tunn MDF som man kan böja liksom och såga i. Så MDF och duk och plexi har jag också målat på.
Du pratade någonting när vi pratade senast om att också så här, nu han går in i sin process att kunna nollställa sig.
Mm.
Berätta om det.
Ja, men verkligen det här som jag var inne på förut. Jag med att bara gå in och bara börja och bara så här, inte ha några igen. Jag säger emot mig själv nu, märker jag. Det här att inte, dels vill man gå in och göra världens målning, men samtidigt vill man hela tiden bara vara helt nollställd och tänka, ha inga förväntningar, men bara...
Är det det? Okej, för att du har ju ändå en bild,
ja,
men att du inte har några förväntningar på, ja, vad det,
exakt,
ska bli.
Eller typ, precis, att det ska bli något. Det är precis att man har nollställer sig i, för man, det som blir spännande blir ju liksom när måleriet sker på något sätt, du ska förklara. Mm. Men att man inte har de där, man har ju en liten idé någonstans, det säger jag, men man, det här att falla fritt är ju det här att man bara är nollställd på något sätt. Mm. Och för då vågar man ju mycket mer när man inte har. Då vågar man komma in i och följa. Men det är både och, alltså. Man kan inte säga helt nollställd. Kan man inte. Men att det känns lite som
öppen,
att...
Öppen kanske?
Ja, öppen, alltså, ja, öppen, precis. För det känns som att man är alltid så här, man ska prata om sitt måleri och så här. Man bara, ja, men man vet. Sen så känner man sig alltid lika så här, vad är det håller på? Så vet man ju att man kan ju prata om det lite grann ändå. Man vet ju ändå, man har ju sina... Men ändå så är man lika... Ofta är ju, man är ju liksom, ja, vad gör jag egentligen? Man måste alltid liksom, varje dag så här... Det är lite, inte varje dag, men att hålla uppe den här öppenheten för vad som kan faktiskt hända. Mm. För det tycker jag, annars tycker jag det är svårt att måla om jag känner att om jag har kommit på något och bara fortsätter med samma. Nu tycker jag ju säkert, jag tror många som ser jag gör känner nog kanske att ja, men det är ju rätt, man ser ju vad, alltså det är inte så olika, men jag själv måste i alla fall känna att det händer.
Mm.
Att jag hela tiden känner att jag tar nya steg.
Har du höga krav på dig själv?
Ja, men det där tänkte jag på också. För, men visst, jo, men det har man väl. Men inte så att jag mår dåligt faktiskt. Jag tror man ska ha lite, eller jag måste ju ha lite höga krav ändå. För att vara rättvis mot konsten då, om man ska säga. Ja, följa. Var liksom, det vore tråkigt om jag gav upp liksom.
Mm.
Tycker jag själv på något sätt. Men så det är väl det höga kravet att inte ge upp liksom. Men det tråkiga, höga kraven kan ju vara dumma när man känner att fan, jag säljer inget, det går inte och jag har inga utställningar, och då blir jag, det är det som klart, de höga kraven innebär ju då att man vill gärna ha ett par utställningar per år och jobba inför, och har jag inte det så då blir det väldigt jobbigt såklart. Jag vet ju att det är verkligen så tydligt att allting går i vågor.
Mm.
Och att det är ingen, vad är som är viktigt och allt det här liksom.
Du, vad
tur att man är två galningar till konstnärer. Annars hade det inte gått liksom.
Din man är också konstnär, kan vi tillägga.
Ja. Så han, det är liksom det som är, man har en där förståelse för varandra och man hjälper varandra på något vis.
Men du, vad betyder egentligen en plats för dig? Jag tänker med för ditt skapande.
Ja, men verkligen, det är klart man kan tänka åh, vad kul att bo på ställen, men nu händer ju ändå lite grejer. Det är ju enormt kul att Strömtevika ändå på landet, att det händer saker runt om man kan bli inspirerad av, men platsen är ju en trygghet att få göra det man vill i sitt hus. Och sen har man ju, jag har ju den här relationen med ett galleri till exempel, och sen när jag släpper iväg saker så har inte jag någon kontroll på det längre på något vis, och då är det ju enormt skönt att känna att jag har den här kontrollen här hemma och kan den friheten på ett ställe där jag kan gå ut och röra mig fritt, och så jag tycker den här platsen är en väldigt stor trygghet liksom.
Det känns ju lite som vi pratade om frihet förut. Mm. Det känns ju som att platsen ger dig frihet.
Ja, verkligen.
När du pratar om det.
Ja, verkligen.
Så lite så här röd tråd. Ja. Känns som att det är så här frihet. Ja. Jag tänkte på det när vi pratade förut också.
Mm. Trygghet och frihet. Trygghet liksom. Frihet. Ja, verkligen.
Ändå viktiga ord ju.
Ja.
Viktiga känslor att få med sig.
Mm.
Tänker jag. Vad betyder Sunne för dig? Det är ju ändå Sunnepodden.
Ja, det är Sunnepodden. I... Jag är jättestolt över att jag är från Sunne. Tycker det är jättefint. Jag tycker det är kul att Sunne också har... Det känns som att det hände en del sedan jag återvänt tillbaka. Liksom. Det är lite annorlunda. Liksom, det, är inte, det rör på sig. Och det är folk som... Med massa egenföretag. Det finns ju så mycket... Det står ju som inte still i Sunne. Så jag är alltid så... det är så kul när man får besök att ändå liksom, det är inte vilken liten ort som helst, skulle jag på säga. Men det är som att det, är det, som är, det finns så många entreprenörer, eller många folk, mycket som jobbar liksom med sin grej och det växer och det rör sig och det är mycket kultur. Så det...
Det bubblar.
Det bubblar ändå för att vara en liten...
Det jäser i byn.
Det jäser i byn. Och det är ju tack vare så många... Oh, alltså det är klart, det finns ju många sådana eldsjälar liksom som jobbar med... Och så är väldigt... Nej, men jag tycker det är kul att Sunne ändå har förändrat sig bättre sen jag bodde här, tycker jag.
Ja, verkligen. Du, vi går in lite på framtid. Alltså,
sen jag bodde här, jag var lite mer. Ja,
ja, precis. Vi går in på framtid.
Ja.
Hur ser din framtid ut?
Ja, vem vet alltså. Jag försöker ta ett år i taget för att känna liksom inte har den här stressen då. Nej, men jag vet inte. Jag hoppas ju att den får fortsätta som den är idag. Tycker det känns som att jag är på väldigt bra plats i livet och hoppas att det får, att man ändå får fortsätta känna sig trygg med sitt arbete, att det får, att det kan vara som det är. Och jag skulle gärna vilja resa lite mer. Det är jag sugen på.
Ja.
Söka lite inspiration, ja, men så där. Men ja.
Men du, om du skulle ge tips till en genomresande eller en Sunnebo om en plats som du tycker man borde besöka här i Sunne, vad skulle det vara?
Ja, alltså det är ju min favoritplats i Skacksjön då, om jag vågar ge alla turister den möjligheten.
Alla turister som lyssnar på Sunnepodden.
Hallå. Så kul ändå. Det var som att jag kände det. Ska jag hålla det på mig själv? Eller ska jag? Nej, men det är ju den bästa platsen här på jorden, tycker jag. Det är ju faktiskt Skacksjöns badplats bakom Bosse bilbosse liksom.
I bilbosse, vad gulligt.
Det är en fantastisk badplats bara. Skacksjön som sjö.
Ja, men vad är det? Mer än att det är en fantastisk badsjö.
Det är bara det.
Berätta, beskriv fantastiska vyer.
Man går förbi en kohage och en bilmek. Och så går man bakom en, allt det där. Och så kommer man ner till en jättefin badstrand liksom, med klippor och bryggor och så.
Oj, vad härligt. Ja, så man behöver få tag på dig i sommar så vet
man vet, det är faktiskt så. Det är väldigt mycket folk ändå omkring här som är liksom, kommer sommargäster igen. Och så det är väldigt komiskt att man letar efter mig, så är jag ofta där, verkligen. Typ 2-3 gånger per dag, om det är fint väder.
Ja, men du, jag känner att jag har försökt suga ut allt ur dig här nu.
Hoppas du har fått med dig någonting.
Nej, men jag känner att man kan liksom prata så mycket om skapande och konst och så vidare. Mm. Men vi har ju inte all tid i världen.
Nej, du ska ju faktiskt klippa det här också och ta ut det bästa.
Jag ska ta ut pärlorna.
Ja.
Nej, men jag känner mig jättenöjd.
Ja.
Så jag vill tacka dig för att du vill vara med i Sunnepodden.
Tack för att jag fick vara med.
Ha det gött.
Detsamma.
Hej då. Du har lyssnat på ett avsnitt av Sunnepodden. Projektledare Anneli Jansson, signaturmelodi Elias Klinell, och jag som är programledare heter Linnea Svärd.